Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Edvaje.
Sab Sabba.
Och idag har vi gäst. Det är MMA-podden special. Vi har Mr. David Bjälkheden.
Hej, hej.
Hur är läget?
Det är bra. Hur mår ni?
Jo, men det är bra. Det är bra. Fan, vi har ju suttit och pratat här en lång stund innan vi ens har hunnit börja podda.
Exakt. Men
alltså, du och jag har ju snackat väldigt länge om att köra en MMA-podden special. Och äntligen så blir det ju av.
Ja.
Det är det. Och du är ju verkligen en av Sveriges pionjärer när det gäller MMA. Och du och jag lärde känna varandra redan när vi var typ 13-14 år alltså.
Ja, exakt.
Ja, då kommer jag ihåg. Då satt David, han gillade att gå ner i split.
Ja, det var ju Jean-Claude Van Damme och Bloodsport då.
Exakt.
Ja, sjukt. Nej, tiden har gått. Vi är inte 15 längre.
Nej, verkligen. Verkligen, det går lite för fort. Ja. Men när du ändå nämner liksom Jean-Claude Van Damme och allt det här och Bloodsport, var det det som var lite startskottet för fighting för dig?
Ja, alltså det är klart det spelade någon stor roll liksom, för att man tittade på de här filmerna och blev inspirerad. Jag tror att det var en inspiration, det tror jag definitivt. Men det var inte själva drivkraften, det var inte Jean-Claude Van Damme. Men ja, nej, men jag tror att det spelade stor roll. Det var ju en som en stor kulturgrej liksom på den tiden. Mm. Med alla de där filmerna.
Jag tänkte på vilken kampsport var det som du började med? Vilken var den absolut första som du fick prova på?
Jag började med kickboxning absolut först.
Gammal var du då?
Då var jag började träna när jag var 13 med en kille lite privat. Jag körde nog med han ett år. Då var jag 13. Och sen så började jag träna på klubb när jag var 14. Och det hette Akila kickboxning och låg på vad heter den här gatan? Det står helt stilla. Samma gata som Beirut Café ligger.
Engelbrektsgatan.
Ja. Precis, bredvid posten. Och det var Jens Hultén faktiskt som var min tränare.
Mm. Mm. Hur var det att börja med kickboxning?
Det var ju det jag hade gjort liksom ett år innan jag kom dit. Så det var inga stora förändringar liksom på den träningen som jag hade kört innan. Men det var ju liksom att man tränade i grupp och det var lite läskigt. Jag var ju liksom 14 år. Och det var liksom många av de här som blev liksom lite legender i kampsporten var ju där och tränade liksom. Och så kom det liksom folk från andra klubbar på helgerna och sparra och det var, kampsport på den tiden var lite mer outbildad om man får säga så idag. Idag så vet man liksom att du tjänar ingenting på att sparka någon huvud som somnar. Det är liksom, det är så här, lite som Baloo liksom. Mm. Hur förväntar du att din elev ska komma ihåg något när du knockar dem varje gång? Mm. Mm. Men det var så på den tiden, då var det liksom, allt skulle vara hårt. Och jag tror att många andra klubbar hade likadant. Så att det var ju, man var ju livrädd när man åkte in. Satt på den tunnelbanan och bara... Ja, det var hårt. Hårda bud.
När gick du första matchen?
Första matchen gick jag när jag var 15 år. För att jag ville gå tidigare, men då var det en lag att man måste vara 15 år på den tiden i alla fall. För att tävla i fullkontakt. Mm. Så jag var precis fyllda 15. Och gick thaiboxningsmatch i Rinkeby som enda svensk.
Ja, hur kändes det?
Nej, det var tufft. Det var samma sak där. Det var en helt ny, liksom, även fast man är från förorten själv, så var det väldigt påtagligt att man var annorlunda när man kom dit. Och han jag mötte var nog 22.
Och du var 15?
Jag var 15. Ja. Det var ju viktklass, liksom. Det var ju inte ålder. Ja. Och nej. Jag var ju livrädd. Det var där med min mamma och min stora syster. Och ja, de började redan liksom när man klev in i ringen liksom bara knäck ryggraden på svennen, slå sönder svennen. Ja, liksom min mamma så bara, jag står där bara, vet jag är så torr i munnen så jag kan knappt stoppa in tandskyddet. Och vänder mig om och tittar och så ser jag, min mamma sitter och gråter liksom och jag bara nej fy fan nu jävlar blir det vev liksom. Nu blir det inte thaiboxningsmatch här. Nu blir det något helt annat. Ja, exakt.
Hur gick det?
Jag förlorade på poäng. Mm. Men det var som sagt, det blev ingen thaiboxningsmatch liksom. Jag rusade ju direkt när gången gick liksom och fick en frontspark i bröstet så nästan gled ur ringen. Och då var det också att titta upp, såg liksom syrran, tårarna gick, nej för fan, det går inte där. Så det började liksom vild slagsmål. Och jag slog honom groggy 2 gånger i första 2 ronderna. Men det jag gjorde då istället för att avsluta var att ställa mig i andra ringhörnan liksom och för på den tiden var det coolt att röka också. Så att jag rökte ju där 18 månader, det är ändå de 18 månader jag har rökt hela mitt liv. Men då rökte jag och då kände jag bara så här, jag kan inte andas. Så jag ställde mig liksom själv och min tränare bara, vad gör du liksom? Gå in och avsluta. Men ja. Men jag rökte i alla fall aldrig mer efter det.
Det kanske är det alla behöver göra. Åka till Rinkeby och gå en kickboxning, en thaiboxningsmatch mot någon som är 6 år äldre. Finns ja, dem.
Exakt.
Det är väl. Men fan, och hur var match 2? För du, alltså, det är uppenbart att du har fortsatt. Annars hade vi inte suttit här. Men hur var det som fick dig att fortsätta?
Nej, det var ju nog alltså, jag tror att jag har ju fått den här frågan liksom så många gånger som vad är det som driver dig att tävla. Jag tror någonstans att det är en rädsla som jag har hela tiden, att inte kunna försvara mig mot andra, att testa mig själv hela tiden, att jag har legat i någon sorts osäkerhet liksom, vad man är kapabel till. Och jag tror att det är någon sorts underliggande rädsla liksom, att hamna i slagsmål när man var liten och inte kunna ta för sig, som har liksom varit startskottet. Och sen har det bara blivit att man vill testa sig själv mot andra, men tror att han kan slå dig. Och så börjar jag noja, kan han slå mig? Och så, alltså man hittar olika, det har liksom hoppat runt lite den här drivkraften. Och sen är jag jävligt tävlingsriktad, så har det blivit liksom att jag ska vara bäst. Jag ska inte få stryk. Så att i det här fallet så förlorade jag mot mig själv. Både mentalt, i och med att jag var så rädd liksom att gå match där. Mm. Att jag hade liksom min mamma där. Och sen var det liksom att jag rökte. Så att jag orkade liksom. Jag förlorade för att jag inte orkade. Och då tänkte jag så här, det här får aldrig hända mig igen. Mm. Så jag började träna lite annorlunda, lite hårdare, slutade röka och så ville jag göra ett nytt försök liksom.
Fan, jag började tänka på Tito Ortiz. Det kanske låter jävligt konstigt, men han sa själv, han torskade ju en match en gång på grund av kondition. Mm. Och han sa att jag ska aldrig mer låta konditionen besegra mig. Sen flyttade han till det Big Bear och började träna så jävla mycket kondition. Och du slutade röka och du började lägga liksom en annan fokus på kondisen. Mm. Vad lade du till mer än att bara sluta röka för att öka din kondition?
Nej, jag tror att jag började träna lite hårdare och liksom fokuserade mer på konditionen. Liksom började springa, började träna springa i trappor. På den tiden var det inte liksom lika välutvecklad träning liksom som idag, det var inte så närheten. Men man fick redan en liksom tankeställare där att du ska inte förlora för att du inte orkar i alla fall. Okej, om du får stryk för att den andra är bättre, då får man bita det sura äpplet och liksom gå tillbaka till tavlan och kolla vad det som gick snett. Men inte när du vet att du själv förlorade för att du själv inte orkar, för att du inte liksom, för att du strulade och liksom festade och rökte. Och
på vilket sätt tycker du att det har förändrats? Du sa det inte lika utvecklat som idag, på vilket sätt då tänker du?
Jag tänker ju liksom allt, alltså nu kanske jag låter gammal, men de första MMA-matchen som gick, då hette det No Holds Bar. Mm. Det var 10 kilo till klasser, det var en 10 minuters rond och så fick du inte peta i ögat. That was it. Du fick välja själv om du ville handskar. Du fick sparka i pungen, stampa någon i huvudet som låg ner. Du fick skalla, armbåga, you name it. Fotbollssparka någon i huvudet. Det fanns inga regler alls. Idag är det liksom, kan man tycka liksom, någon drog på en riktigt bra jabb. Så att Kine vacklar in i staketet och bara stopp. Vad fan håller ni på med? Alltså snubben har förberett sig själv i 3 månader, bantat, gjort allting. Nej, men safety first. Mm. Ja, men du har förstört hela snubbens hans liksom 3 månaders uppoffring. Tar du bara bort, han kan avgöra själv om han tycker att det räcker eller inte. Om han inte kan det, att han är liksom medelslös, då kan du stoppa. Mm. Det tycker jag är din uppgift. Men jag tycker att det är fel att, som jag sagt, nu har jag gått matcher liksom på andra förutsättningar. Jag tycker idag, jag förstår att det måste vara så eftersom det ska bli en folksport och att det ska liksom bli accepterat och mainstream och allt det här. Men om man har hållit på så länge som jag, så jag kan tänka själv att när jag tittar på UFC idag ibland, så tycker jag liksom att det är nästan till larvigt. Då visar stopp.
Om man tänker så här, du är ju ändå den som har varit med alltså från sportens liksom begynnelse och fortfarande aktiv idag. Mm. Så du har ju sett, som du säger nu, liksom skillnaden på från bara liksom själva sättet att tävla var annorlunda. Nu har det blivit en sport utav det hela, en idrott liksom, accepterat. Och innan var det ju lite mer kanske ett modighetstest. Och liksom. För jag kommer ihåg när jag träffade dig för första gången. Det var nere hos Rickard på Upplandsgatan. Det här 98-97 liksom. Mm. Och då var ju liksom, säger man, NHB, Valitudo var liksom typ det coolaste som fanns. Och det var lite mystik över hela saken. Yes. Och vi har pratat flera gånger om det på podden, att så här, se det skiftet till vad idrotten har blivit idag, så är det väldigt ovanligt att vi har en, liksom en utövare som också varit med i hela den här evolutionen. Och då ser du ju också liksom skillnaden på att typ de som har börjat nu, de börjar ju med mentaliteten att det är en idrott, det är en sport. Ja. Det finns... vad ska vi säga, det finns mycket material att titta på, allt från hur folk tränar och allting. Och jag kommer ihåg liksom gamla, typ när du tränade, hur det var liksom, man hade något gummirep på dig och så skulle du springa och ta ner, och liksom det var väldigt, man fick vara kreativ och komma på egna sätt för att ha den här edgen mot andra liksom.
Ja.
Jag skulle bara vilja säga, hur kom du in på själva jiu-jitsun, med tanke på att du började ju med kickboxningen och du måste ju någonstans fått se MMA eller NHB över vad det hette, till att du liksom fann det i markspelet som är en stor del i det här.
Ja.
Hur gick det till?
Jag tror det började med, jag gick ju i Kista gymnasium.
Mm.
Det var ju också liksom väldigt speciellt.
Mm.
Jag gick fan också där. Det är ju ett års diff mellan dig och mig ju. Men jag gick ju också, men jag hoppade av det året du började. Hoppade av halvåret efter.
Ja, okay.
Så vilket halvår i samma skola.
Så då började liksom de visa det här, de första UFC liksom på video, var det någon som hade liksom kopierat eller hyrt, jag kommer inte ihåg hur det var liksom i det här uppehållsrummet, och då såg man liksom han Hoyce Gracie som vägde 78 kilo liksom ta ner 100 kilos klossar och bara, de var inte chans, bara tänkte, fan vad som händer. Så började det, började liksom när min boll började liksom rulla ner för backen i mitt huvud. Och sen jobbade jag på Café Opera som dörrvakt i alla fall 5-6 år. Och då var det en kollega till mig, Patrik Nilsson, må han vila frid, för han är död idag, som tränade på hos Omar då, på Pancrase. Och vi jobbade bara ihop på söndagar. Och sa han, jag vet att du är jävligt liksom tuff och bra stående, men du har inte chans mot mig. Och jag bara, varenda jävla söndag. Och så framför andra liksom, och jag bara, alltså fan han på med nästan. Men och bara, men du, alltså du kan testa, vad är det du ska göra? Han bara, jag kommer bara ta ner dig, strypa ut dig. Det kommer vara larvigt. Och jag bara, när du försöker ta ner mig kommer få det här knät, ser du det här höger knät, kommer sitta på en haka, och sen så kan jag väcka dig till nästa söndag när vi ska jobba igen. Han bara, visst. Och så höll det här på liksom, vecka efter vecka. Till slut så fick jag nog, så vet du vad, kolla någonstans, kolla på din klubb för vi kan gå dit imorgon, så ska vi köra. Och då gjorde han det. Då hade Pancrase stängt den dagen. Och då googlade, eller jag vet inte om vi hade Google ens på den tiden, men på något sätt, vi ringde runt och då fanns den här. Då öppnade Upplandsgatan, Rickard Andersson, sin brasilianska jiu-jitsu. Han hade gjort det en vecka innan bara. Så bara, då ringde han Patrik dit och sa, du, kan vi låna lokalen en timme bara? Ja, men jag är ändå här, så kom ner. Så gick vi ner och så bara, okej. Då kör vi. Och så hade vi en som skulle vara lite domare liksom med oss. Och man kan säga att jag fick ganska mycket stryk. Alltså jag vet inte hur många gånger jag blev strypt, och armlås och fotlås och benlås och you name it. Alltså det var helt sjukt. Och det var som att det var sån förnedring liksom, inte bara liksom fysiskt utan psykiskt för mig. För att jag hade tränat, jag måste ha varit liksom 18-19 år igen vid den här tiden, 18 tror jag var. Och jag har ändå tränat då sedan jag var 13 år. Så man har gjort så många år och tävlat och liksom tagit sig liksom från nybörjargrupper på klubbar till fortsättningsgrupper till tävlingsgrupper, och liksom det har gått bra. Till att någon bara drog undan mattan för fötterna och bara, alltså du är sämst. Alltså du har inte en chans.
Förstod bara, du vad som för sig gick liksom när du hamnade på backen?
Ja, jag förstod. I och med att det här pågick liksom säkert 2-3 månader. Och så tittade man på de här UFC-banden och så fattade jag att fan, det ligger någonting i det här. Så att då började jag och då pratade vi med Rickard den dagen. Och han tyckte att vi var såklart dumma i huvudet. Och då började vi veckan efter och tränade Barcelona Skutse hos honom. Och sen ja, på den så blev jag mer och mer intresserad. Och sen drog jag faktiskt ut honom, eller ströp ut honom första gången efter 3 veckor.
Mm. Hur skönt var det?
Väldigt. Väldigt, väldigt skönt. Så då tyckte det var kul och så fortsatte jag. Och sen var jag med i Franska Öppna och EM bara säkert 6-7 månader efter jag hade börjat träna. Och vann båda, både vitbält och blåbält, och alla matcher på avslut. Och då sa Rickard till mig så här: hörru, vad du än har gjort i livet innan, släng det. Det är det här du ska hålla på med.
Mm.
Och sen gick det bara på liksom, vidare framåt.
Men du måste också varit en av dem som då på den tiden även hade en stående bakgrund som du kunde kombinera med liksom, att du hade förståelse för strikingen.
Mm.
Och just i den tidsepoken var ju ofta att folk kunde en disciplin. Då var ju du lite liksom, du kunde både två, eller i alla fall se vad som skedde stående för att kunna jobba in ditt markgame också.
Ja, precis. Problemet blev att jag blev liksom manisk med det här att liksom grapplingen. Och istället för att tänka precis som du tänker nu, att fan, men du har ju, man tänkte inte så här, fighten börjar ju stående.
Mm.
Utan jag blev liksom, jag tänkte helt i mitt huvud att fan, jag ska aldrig få stryk så där igen liksom, med nedtagen och utdragen liksom. Det här ska, jag ska bli bäst på det här nu. Så då glömde man bort att träna striking. Så jag tror inte jag slog ett slag liksom, under ordnade former i alla fall på många år. Och ja, jag började åka till Brasilien, flyttade dit, liksom, åkte fram och tillbaka så mycket jag kunde. Jag var hemma och jobbade i restaurangbransch och försökte fixa sponsorer, och sen åkte man fram och tillbaka så, liksom, så att jag tappade det här stående.
Mm.
Hur kom det sig egentligen att du gick din första MMA-match? Vad var det som liksom öppnade upp den dörren? Som du säger, du var ju manisk i BJJ. Mm. Det är inte självklart att man kör MMA bara för att man är manisk i BJJ. Men vad var det som fick dig att ta det steget?
Det var ju Rickard Andersson som sa att liksom, han hade gjort det innan. Han hade gått matcher i Ryssland. Och jag tror jag hade bara tränat på hans klubb där i 5-6 månader. Då skulle han åka över. Då var det den här första finfight. Och då var det ju liksom verkligen no holds bar liksom. Mm. Och då åkte vi över 10-15 man. Det var det vi var liksom som tränare på den tiden. Och sen så var det 4 killar från klubben som tävlade. Och vi alla vann alla viktklasser.
Det var då du var med och körde där också?
Nej, jag var inte med och körde. Nej, okay. Jag var med och tittade bara. Mm. Och alltså jag var ju livrädd när jag såg vad fan de håller på med. Jag tänkte, vad fan håller de på med? Mm. Men då var man ändå ung och tänkte så här, man såg inte riskerna på samma sätt. Och så höll han på att hetsa liksom. I och med att jag var så framgångsrik i grapplingen. Och för att jag hade min striking sen innan. Så det här kommer passa dig som han är handsken. Och så liksom han verkligen liksom pitchade in där. Att det här är det ultimata testet för dig som, inte bara som fighter men som människa. För att du är liksom, när du går in där så är du naken. Det spelar ingen roll liksom hur många kompisar du har, eller om du har något vapen hemma, eller vad du, liksom, du har bara dig själv att lita på. Och det är en väldigt speciell känsla. Och det är det ju än idag liksom. Och då blev jag sugen på det. Och då blev det här för mig att fan, kan jag få stryk här? Kan jag förlora här? Och liksom, och då hade jag sån jävla win streak i grappling så att det hette duga. Så då hade man självförtroende. Så kom det en möjlighet här i finfight där han tyckte jag skulle vara med. På den vägen, då hoppade jag in och körde.
Hur var det?
Det var fruktansvärt.
Ja, men jag får, när du säger det här så börjar jag ju tänka på dig som 15-åring i Rinkeby igen.
Ja, liksom. Ja, det var lite så. Liksom. Man kom dit i Finland och så hade jag varit sjuk. Det här är det bästa, jag var sjuk. Hade typ influensan liksom, 2 veckor innan. Feber, penicillin och spytt och liksom. Så jag ringer till Rickard, kommer ihåg, och säger så här: du, jag tror du får ta bort mig från den här tävlingen. Jag får köra nästa liksom, för att jag är dålig. Nej, du, kom, ska vi ta en fika? Ja, så jag åkte in liksom dagen efter och tog en fika med han i stan. Så här funkar det va, David? Du har ju varit med om ett och annat liksom slagsmål. Ja, och du jobbar i dörren liksom. Du står ju ändå rätt utsatt. Tänk så här nu. Enda skillnaden, jag förstår att du är lite nervös inför det här, men enda skillnaden är här, det är att nu vet du att han ska försöka slå dig. Och till exempel, om vi går ut härifrån nu så kommer det förbi någon och bara klappar till dig. Vad gör du då? Ja, förmodligen klappar tillbaks. Exakt! Men nu vet du att han kommer slå dig. Det är enda skillnaden. Jag bara, aha, okej, men då kör jag då.
Det där är nog en av de skönaste övertalningsgrejer. Ja. Jag har varit dålig, jag har varit risig. Ja, ja, du står i dörren. Ja. Nu vet du. Ja, okej.
Okay. Ja, så bara, okej, okay, då åker vi då. Så åkte man över och vägde in sig med dunjacka liksom på typ 87. Ja, men du ska köra minus 90. Man bara, okej okay då. Liksom helt halvproppmätt. Det var ju ingen liksom deffa och viktklasse på det sättet. Utan, mm. Vad väger du? Ja, men runt 85 liksom. Mm. Ja, men då ska du vara den här viktklassen. Ja, ja, då kör vi. Så det fanns liksom ingen, det var ju inget regelverk och viktklasser och liksom, allt det var ju liksom helt, det fanns inga ordnade former, mm. överhuvudtaget. Så det var väldigt speciellt.
Vad var känslan när domaren i mitten säger fight eller vad han nu har sagt?
Ja, men jag känner alltid liksom, när jag väl kliver in i, alltså på mattan eller buren eller ringen eller vad det har varit, när jag väl har gjort klivet in, då är jag redan klar. Alltså, då är man bestämd. Jag kan vara nervös och rädd och liksom så, men då är man så pass bestämd att nu gör jag det här. Mm. Det är på vägen in som är stress. Men den värsta stressen, det är innan, i omklädningsrummet. Mm. Väntan. Och sen kommer det liksom piken. Det är den här, let's go! Bjälkeren, let's go! You're next! Då kommer det. Och vad fan ropar på mig? Jag kan inte någon annan gå in istället för mig.
Hur gick matchen?
Jag förlorade också där första på domslut. Det var faktiskt mot Arben i Latifis storbror.
Ja.
Mm. Men det var ju också en speciell match liksom. Jag blev nedtagen och poundade lite och så där, men fick inga så direkta skador. Men han såg betydligt värre ut än vad jag gjorde i alla fall, men han vann. Och han skulle ha vunnit även med de reglerna som är idag. Det är inte det jag säger liksom. Men det var, han fick ett hål i huvudet liksom, för att jag armbågade honom från gard liksom, så att han fick ett stort hål i huvudet, så bara rann. Jag hade blod över hela min mage, och jag hade inga magrutor på den tiden, så det låg som en liten pöl i naven. Och ja, det var sjukt. Men det var en upplevelse. Och efter den matchen så kände man så här, nu har jag gjort det här, nu kan jag göra vad fan som helst.
Mm. För sen matchade du väl rätt frekvent?
Jag tog 2 års break.
Ja.
Just för att jag fattade att jag har förstört min karriär lite själv. Med att jag var blivit manisk på markbiten och glömt den stående biten.
Mm.
Varför Arben fick övertaget i den här matchen, det var för att han var längre, starkare, bättre fysik. Och sen hade han bättre händer. Så han träffade mig vid något tillfälle, så åkte i backen och liksom, så jag tappade det här första initiativet och liksom, som kunde styra matchen. Och då kände jag att jag måste börja träna stående igen. Det räcker inte bara att vara bra på marken. Så då tog jag 2 år off och liksom började träna. Ah, det var ju inte som MMA idag. Man har liksom grappling coach, striking coach, wrestling coach. Alltså, och förstod att man måste träna alla 3 DC liksom. Om man delar upp MMA, nu är det lite bredare än så, men om man delar upp det i 3 discipliner då, att det är liksom nedtagningar, både grekromers och freestyle, du har markarbetet, sen får du kalla det BJJ, sambo, vad du vill göra, och sen har du strikingen, slag och spark.
Mm.
Och då började jag fokusera på slag och spark. Mm. Och sen så gick jag nästa match efter 2 år.
Mm. Och då började du vinna?
Då började jag vinna, och då hade jag en jättebra win streak och därifrån blev det liksom att han som arrangerade Finfight, Marco Leisten, han gjorde ju ett, ja, en av Europas, om inte Europas första MMA-team, då hette vi Team Scandinavia.
Mm.
Och det var jag, Rickard, det var Einemo, det var Joakim Hansen, det var Sauli Heilemö, det var Janne Lax, det var Ykka Leino, ja, vi var ett gäng liksom.
Och ni tränade ihop, eller hur?
Ja, så började vi ju liksom såhär, det var första gången man gjorde liksom började såhär training camp ihop med folk från andra länder. Så då hade vi liksom training camp i Finland, i Sverige. Och sen började han även liksom, i och med att han höll galor hela tiden, de här Finfight-galorna, så då var det folk från andra länder som ville vara intresserade av det här, för det var väldigt extremt. Och då fick han kontakt sen med Japan. Och med en arrangör som gjorde Shoto. Shoto är den äldsta MMA-formen i Japan. Och vill de göra lite samarbete. Och när jag då gick min andra MMA-match, så var det på grund av det att han hade fått samarbete med Japan och sa, David, var med i den här tävlingen. Gör det bra från dig, kan du kanske få match i Japan.
Mm.
Och då var det så här, va? Ja, nu började liksom, då började det här proffstänket. Så då tränade vi på det bra och då, då började vi liksom tänka på att fan, vi måste börja träna att slå, att ta ner, slå för att ta ner. Istället för att bara slå och sen dyka. Mm. För då kunde man åka på, det var liksom, allting började liksom, man började hitta små pusselbitar. Att om vi gör så här, om vi liksom distraherar han med slag i ansiktet, då kan inte han tänka på sina ben.
Mm.
Så jag lägger upp en jab för att sen dyka. Så liksom, man var tvungen att laborera själv.
Men det är det som är så jävla häftigt, för att ni var ju faktiskt tvungna att uppfinna hjulet.
Precis.
Medan nu kan ju folk bara se hjulet. Precis. Och bara ta därifrån. Men och det är det som gör hela grejen så häftig med MMA, och att du verkligen var med från scratch.
Ja.
Det är det att ingenting var uppenbart på den tiden.
Nej.
Det är inte det riktigt nu heller.
Nej.
Då var det inte uppenbart alls.
Och det fanns inte heller internet att folk liksom, alltså, YouTube och allt sånt där.
Man snubblade ungefär över den här brassen som gjorde gymnastika natural. Typ något sånt. Eller man såg någon liten miniseminar på 5 minuter med någon brasse som visar en blå. Men nu kan du ju bara söka på vad du vill och så får du liksom oändligt med tid av breakdowns.
Ja.
Så, men fan, det måste ju vara en helt sjuk eller hjärngympa också, bara sitta och tänka ut alla de här kombinationerna och metoderna för att hamna på sin plats i fighten.
Jag tror det är en av de stora faktorerna att man fortsatte.
Mm.
För att det var kul, du var hela tiden framsteg. Jaha, men förra veckan gjorde du så här, nu gör vi så här, att fan, det här funkar också.
Mm.
Och så liksom testar och bara, det är som du säger liksom, att man uppfann saker. Och nu säger inte att jag satt och uppfann alla saker, utan vi var ett gäng hjärnor som tänkte tillsammans liksom, och försökte kombinera grappling och striking. Mm. Det som vi inte gjorde på den tiden, det var brottningen.
Mm.
Det kommer in mycket längre fram i tiden, hur stor faktor det spelade roll. Att det var inte förrän liksom de här Randy Couture och alla Matt Lindland, alla de här som var bra brottare, började liksom bara skörda i UFC. Då gick det upp ett ljus till att fan, vi har missat en stor aspekt här. Det är ju liksom, hur kommer vi till marken? Vi hade förberett oss på att slå, vi har förberett oss på vad som händer när vi åker backen, men inte hur vi kommer från stående till backen.
Mm.
Och det var också en pusselbit som, den började jag med sent. Jag tror att jag gjorde mitt första brottningspass 2006. Det var innan Pride.
Mm.
Ja, vi ska komma in på Pride nu. Men innan vi glider in i Pride så är ju då också The Brazilian Swede.
Mm.
Hur kommer sig hela det här samarbetet? För Brazilian Top Team var ju the shit på den tiden. Och det var väl bara brassar. Du var väl den första personen som inte hade ett brasilianskt ursprung som fick komma med där.
Mm, det stämmer.
Hur gick hela den processen till? För det här var sjukt stort. Mm. Jag vill verkligen understryka det, för nu är det ju inte sjukt stort att tillhöra ett team med... Nej. Liksom alla möjliga, men på den tiden var det ju verkligen hur unikt som helst.
Ja, det är faktiskt en väldigt intellektuell iakttagelse från dig. För att det är faktiskt, om du frågar mig, min största bedrift i hela min kampsportskarriär, det är att jag kom med i det där teamet.
Mm.
Jag har aldrig slitit för någonting så hårt, och jag har aldrig presterat så bra som jag gjorde under den tiden jag bodde i Brasilien för att ta mig in i det här teamet. Det gick till så här att vi var tvungna, i och med att vi höll på med BJ så mycket. Jag tävlade ju även i MMA samtidigt. Men jag tävlade fortfarande frekvent i BJ och submission wrestling. Så ville jag gradera mig, jag ville ta mig framåt. Och på den här tiden så hade Rickard liksom lila bälter och jag var blå. Så att vi kunde inte ta oss framåt själva. Då var jag tvungen att hitta en allians i Brasilien där det kommer från. Någon att träna under som skulle gradera oss. Så då började vi åka till Brasilien, fram och tillbaks. Och vi gjorde ett samarbete med Murilo Bustamante, som precis hade blivit, man hade breakat för Carlson Gracie team. Och då började vi vara där för att bli graderade. Sen kom han över till Sverige och såg när vi tävlade i MMA. Eller när jag tävlade i MMA. Och då sa han så här, hörru, du borde komma med mig till Brasilien. Han bara, okej. Okay. Ja, men... Vi tränar på lite annorlunda sätt och du är väldigt bra på det här. Men jag tror att du kan bli bäst. Och då pratade jag med Rickard och sa han, så jag tycker definitivt att du ska ta chansen.
Mm.
För att Murilo på den tiden, han är fortfarande en legend, men han var...
Det är många som inte vet att han var UFC-champion och liksom...
Brasiliens första.
Exakt, och det sticker under radarn mycket på folk, när, i alla fall de nya fansen som inte har koll. Liksom.
Tog han Pride-bälte också?
Morin. Nej, han borde ha fått det. Han gick final mot den händelsen och vann 12 minuter 15, men Japan var ju lite speciellt. Men nej, han gick dit i match men fick aldrig bälte med sig.
Hur var resan åka dit? Alltså vad hände?
Brasilien? Nej, det var ju tufft. Vi pratade liksom 2000 när jag började liksom verkligen. Jag tror att jag gick match 2004 eller 2005 här i Sverige, i Stockholm, när Murillo var här, och det var efter det han sa du borde komma. Då, när jag kom dit, så hade de liksom, där hade de liksom, vi tränade utan dräkt och liksom, det var liksom nästan på den nivån. Då var det liksom brottning tisdag och torsdagar. De hade tagit dit en amerikan som hade vunnit VM-guld eller OS-guld, något, jag kommer inte riktigt ihåg vilket det var. Jag tror det var VM-guld i brottning. Och så hade man striking 3 dagar i veckan med en thai-boxare från Thailand. Och sen så var det grappling då, utan dräkt, 3 dagar i veckan. Så de hade liksom en helt annan struktur på, aha, det är så här man ska träna. Och brottning, jag bara, alltså, vad är det här? Och det var liksom, sen började jag träna där och jag kunde inte vara där så pass mycket, för jag hade inga pengar på den tiden. Så att man var tvungen att åka hem och jobba och spara och leva på nudlar typ. Och sen fick jag hitta någon som ville vara med och sponsra. Och som tur var så hade jag, i och med att jag jobbade i restaurangbranschen så många år, så hade jag fått sånt brett kontaktnät. Och folk kände igen den och liksom så här. Så att då, jag hade tur att det var rätt många som ville hjälpa till på den tiden. Så att jag kunde åka liksom och träna.
Och på den tiden var det också Who's Who som tränade just precis. Där på Top Team. Och det finns, jag vet att jag har något minne att det fanns någon dokumentär om den tiden när de tränade och de besöker Top Team och deras brottningsträning. Och
precis.
De sitter och äter sen utanför så här lådor och de spolar av varandra med vatten. Och det var liksom så här lite groundbreaking att se, alltså att träningen hade blivit mer professionell i sättet, som du sa liksom, de hade en brottningstränare, de hade massage, de hade liksom allt för att det är atleter och idrottsmän nu som ska prestera i då som främst liksom var Pride och Japan då på den tiden.
Precis.
Men du hade ju, jag tänkte bara lite på så här, vilka som var med i Brasilien. Jag vet att Vitor Belfort var med. Vi har ju Bustamante som du nämnde. Vilka mer var det som tillhörde det här teamet då?
Det var Nogueira-bröderna, det var Marius Berry, det var Ricardo Arona, det var Paulo Filho, det var Milton Vieira, Luis Buscapé, det var Juan Jucau, det var, det var många, många bra, det var många som kom, Carlo Barreto, det var många som kom och gick. Anderson Silva var och körde med oss en del. Han var aldrig själv en officiell medlem, men han var där rätt ofta och träna. Men det var i stort sett, det fanns bara två team på den här tiden. Det var Shootbox, det var Vanderlei, det var Acacio, det var
Shogun och Ninja.
Shogun, Ninja och de här. Och sen fanns det Brazilian Top Team. Och så fanns det några amerikanska team, typ Team Quest. Några andra team, och sen var det liksom japaner. Det var vi som tävlade då i Pride. Och ta sig in då på den här tiden, så när jag kom in i BTT fick jag börja träna där, men det var det som var jobbigast, det var den mentala biten. Det var att jag var den enda utlänningen, jag kunde inte språket. Brasilien var inte så utvecklat. Än idag är det fortfarande, kan du portugisiska i Brasilien så kommer du stöta på mycket problem, för att de är inte så bra på engelska. Men idag är det liksom, det är ljusår ifrån mot vad det var liksom när jag började vara där i början av 2000-talet. Det var liksom ingen som kunde, de kunde typ hello. Det var typ det. Så att man var väldigt isolerad. Alla var, även fast folk var snälla på träningen och liksom det fanns en gemenskap. När träningen var slut, så då duschade jag och sen liksom, vad gör jag nu? Då ville liksom, de bara, följ med och käka lunch liksom. Men då satt man, och det gjorde jag rätt ofta. Men då satt man liksom längst ner på bordet och fattade inte ett ord vad någon sa. Jag kunde inte kommunicera med någon. Det var jävligt ensamt. Och sen gick jag tillbaka till min lilla lägenhet som jag hyrde. Och sen tillbaka till gymmet och få stryk. Det fanns liksom inget riktigt utbyte så. Och det är liksom att få våld mot kroppen 2 gånger om dagen men inte få någon kärlek. Det är också väldigt speciellt. Man kan inte tro det. Men för att nu lever vi på ett annat sätt och man är oftast i sin egen comfort zone, man sover hemma, man äter lunch på sin restaurang eller äter hemma, man tränar på sina klubben med sina kompisar. här var jag enda utlänningen. Fretton såg mig, kolla Gringo, nu slår vi söndagen. Mm. Det var den. Även fast de var liksom, hej hej, god morgon, allt bra. Men när det är, nu är det match, du ska inte komma hit och ta någon plats från oss. Alltså, glöm det. Nu är det krig. Och sen när det blir liksom så påtagligt och det blir liksom hårt och det är hårda sparringar. Man vill ju upp, men då var ju drivkraften att de ska inte knäcka mig. Det kan ni glömma. Och så tränar man på, och sen duschar man och sen var det liksom, hej då. Ja, hej då. Och så tillbaks till, antingen till stranden eller till lägenheten. Så satt man själv och bara väntade till nästa träning. Och det var så fruktansvärt dyrt att ringa hem. Ja. Så man satt på det här MSN Messenger på den tiden. Och det är så här, tjena, vad gör ni hemma? Så tidsskillnad. Och bara, yes, jag har fått meddelande. Alltså man var ju väldigt, väldigt utlämnad. Ja. Och sen, för att göra en lång historia kort, kom det här att, då började Pride med Grand Prix. Mm. Då delades ut platser till olika teamen. Team Quest, ni får 3 platser. Shootbox, ni får 2 platser. BTT, ni får 2 platser. Och det fanns inte så många viktklasser som det finns idag. Det fanns inte 60, 65, 70, 75 och alla de här grejerna. Det fanns minus 73, minus 83, minus 93 och plus 93. Mm. Det fanns 4 viktklasser. Mm. Och Brasilien toppen fick 2 platser i den här Grand Prix, minus 73. Morillos berättar det här för mig och säger liksom, du får komma hit nu och så får du liksom kötta på, för att jag, de var ju flera ledare, det var ju han, Bebe och Mario, de var 3 stycken som ska ta det här beslutet, vem ska företräda oss i det här. Och då sa han, min personliga åsikt, det är att om du skiter i allting annat, fokuserar på det här och gör allt jag säger, då kommer du ta en av de här platserna. Och det här var säkert 6 månader innan liksom den här tävlingen skulle vara. Så jag åkte dit, jag flög över till Brasilien och bestämde mig liksom att nu ska jag ta den här platsen. Sen var det krig 2 gånger om dagen, 6 dagar i veckan. Vi hade ett pass på lördagar. De andra dagarna var det 2. Och det var sparring 3 gånger i veckan, och det var inte sparringar som det är idag, kan jag säga. Mm. Och som sagt, jag förstod inte ett ord vad de sa när de coachade. Alltså liksom, det var Morillo kunde lite engelska, choke the arm. Man bara, fan, stackar man om. Men jag tog platsen.
Hur kändes det? Ja, när precis. Du liksom fick reda på att så här, oj, nu är jag där.
Jag hade faktiskt åkt hem.
Ja.
Och jag började känna redan i slutet av Brasilien. Då började de här Sheardog då komma och inte liksom filma på gymmet och så här. De fick inte filma, de tog kort.
Mm.
Och då var han en brasse som var skribent på Sheardog, som hette Dennis Martins. Och det var här, där det kom Brazilian Swede. Mm. För att han var så chockad att jag var där och att, fan, vem, vad är det här för någonting? Han är ju liksom, han är ljus. Vad gör han här? Och sen kunde jag lite portugisiska på den tiden. Jag hade lärt mig lite grann liksom. Så jag kunde liksom hålla i alla fall 1-2 minuters konversation liksom. Det här vardagliga liksom, hej, hur mår du? Hur går det? Allt är bra. Lite så. Och då tyckte han att min accent var så bra, att så länge jag höll mig ett liksom väldigt smalt vokabulär, så hade jag ingen brytning.
Mm.
Och då blev han så här, fan, du pratar så bra portugisiska, det är helt sjukt. Hur kan du ha lärt dig det här? Och då blev det liksom Brazilian Swede.
Mm.
Och sen spädde ju Morillo på det med att han kommer aldrig i tid. Brazilian time, han är alltid sen, den jäveln. Han tror att det... Och då blev det liksom den. Så när de publicerade då att Grand Prix blev av och vilka som skulle vara med, då fick jag smeknamnet Brazilian Swede.
Mm.
Det var så det kom, var så det startade.
Vad sa folk här hemma? Vad sa Rickard? Vad sa de runt omkring dig? De som du tränade med, vad sa de?
Alltså det var så litet här i Sverige. Ingen hade någon aning om. Alltså jag skämtade inte att det var mindre än 50 personer som visste vad det här var.
Mm.
Och liksom, det var faktiskt när jag gick den här matchen sen, senare, då var det Kanal Plus på den tiden som sände första gången MMA.
Mm.
Och då var det sjukt nog en hel del svenskar som såg matchen.
Mm.
Och då blev det var första gången jag kommer ihåg det, när jag gick liksom, jag var i stan och med kompis och käkade lunch, bara, det är du, Dov Bjelkren, va? Du gick någon match i Japan här, jag såg det, fan vad häftigt. Och bara, va? Ja, du kan säga typ så här, kan jag ta en bild eller kort om man ska skriva autograf eller det var något sånt där. Och bara, va? Vad fan vill han ha det med mig för? Det blev helt så här sjukt. Och ja, nej, men när jag fick den här samtalet om att jag skulle få vara med, då satt jag hemma hos en annan kompis, barndomskompis, och spelade FIFA i Fruängen. Och så ringer det på telefonen så här, och bara, fan, det är ingen Murillo liksom. Jag bara, hallå, ja, det är Murillo. Du, jag kan inte prata mycket, men du har fått platsen. Ja, det var så sjukt. Jag bara släppte telefonen, tog stolen jag hade som jag satt på och bara slog den i hans vägg. Det var så helt sjuk reaktion liksom, men ja, så blev det.
Mm. Det här, jag kommer ihåg den här gången, jag såg det med Rodda. Mm. Det var vi som satt och kollade på den där ihop. Och det var ju så sjukt stor arena. Var det Saitama eller? För det kändes som att det var galet så mycket folk. Och det är väl den som är 40-50 ja, tusen personer.
Eller var det Saitama? Nej, det var inte Saitama jag gick. Det var någon annan. Det var inte Saitama. Jag har varit där flera gånger. Mm. Men jag gick inte match själv där. Jag kommer inte ihåg vad den hette som gick. Saitama var ju 55 000. Exakt. Där jag gick var 35 tror jag.
Ja. Alltså hur fan var det? Nu går vi liksom från Rinkeby, kanske 100 pers i publiken, ja, till helt plötsligt så är det 30 000 japaner.
Nej, sinnessjukt. Det var, som tur var så hade jag varit där innan med grabbarna från Brasilien. Och när de hade gått match i Pride innan. Mm. Och vi följde det slaviskt. Jag minns inte en gala eller inte en match liksom på TV. Eller man laddade ju hem på nätet liksom. Och så att någonstans var jag lite förberedd på hur det såg ut och så här. Men det var ju liksom, det var ju en catwalk på 500 meter som var liksom i plexiglas som man gick. Och liksom, det var ju en helt annan show än vad UFC var och vad UFC är idag. Det går inte att jämföra. Det var liksom fyrverkerier, de hade sin egen theme song. Och de hade presentation i början, dyker man upp och då liksom med raketer. Man bara, sa han? Var det där? Ja. Det var inte lätt att liksom skilja den där dialekten eller liksom brytningen. Det är nog den bästa feelingen någonsin. Även fast jag var skitnödig som aldrig förr när jag gjorde det, men när man ser tillbaks på det så är det liksom, den där var, det var nog den mest fantastiska just karriärmässigt. Alltså matchmässigt var det bästa. Men jag står fast vid att min karriärs största bedrift jag gjort i min karriär, det var att jag tog mig in i det där teamet. Jag kommer ihåg när de publicerade på deras hemsida liksom, med min bild. Och så här, kolla liksom, man ser liksom González, Rodriguez, you name it, och sen bara Bjelkeren. Det var så här, yes.
Jag kommer ihåg det där också. Jag vet att jag och Rodda snackade mycket om det, det var skitcoolt att du hade lyckats komma in där.
Det var ju stort. Ja, för folk som liksom tränade och hade koll så var det ju jättestort liksom, att det är en svensk som är där. Och på den tiden var det väl bara Joakim Hansen som liksom var från Skandinavien som var på den nivån.
Precis.
Och helt plötsligt fick Sverige en fighter där liksom, som man kunde följa och så här. Sen var det ju tråkigt att i samband med det här när du gick din match, du förlorade ju matchen, men sen så lades väl Pride ner under hela den här processen.
Precis. Så jag, det blev inga fler. Kontraktet. Så jag satt även fast typ i ett och ett halvt år och kunde inte gå matchen någon annanstans. UFC gick in och köpte Pride.
Och med andra ord la ner det sen också. Precis. Så att de skulle bli liksom den enda organisationen i världen.
Ja.
Och det måste vara jävligt tråkigt att så här, du liksom, hade det varit två år tidigare så hade du fått fler chanser att få fightas där. Men just att det liksom blev i den här perioden då allt det här hände med uppköpet och det.
Ja, alltså.
Men du fick ändå vara där.
Jag fick vara där, men det är som du säger, jag har haft som fruktansvärt otur i min karriär med sådana grejer. Alltså jag har haft, you name it, jag vet inte var jag ska börja, men det. Jag har haft sådana där grejer också som har stört så jävla mycket. Att liksom jag fastnat, de blev uppköpta, där fick man inte vara med, de tog bort den här viktklassen. Liksom, det har hänt så mycket sådana grejer, så att det där var väldigt, väldigt tråkigt.
Men det måste också vara en frustration på ett sätt, för jag har tänkt mycket med det här. Jag har hållit på med mina humorprylar med YouTube. Jag känner så här, jag var långt före min tid. Och samtidigt så tittar jag på dig också så här, du var också sjukt långt före din tid.
Ja.
Du var med och var tvungen att uppfinna hjulet istället för att bara kunna hoppa in när allting är igång och rullar. Och som du säger, mycket motgångar, just som du nämner nu då. Alltså när du tittar tillbaka på det, hur kan du ibland också känna att fan, alltså tänk om den här sporten hade varit 10-15 år tidigare.
Ja, det har jag tänkt tusen gånger. Alltså det mest påtagliga liksom i dagens tider, det är ju att jag och Conor gick samma gala i Cage Warriors. Han var main event, jag var co-main event mot hans polare. Jag gjorde den bästa matchen de hade sett på 47 galor, sa kommentatorerna. Han gjorde en match till efter det, gick in i UFC. Och kolla vad han är idag och kolla vad jag är idag. Mm.
Var det den när den här killen blev tvungen att bli väckt med syrgas? Eller var det en annan gala?
Nej, det var tidigare. Det var mycket tidigare. Mm. Det här var mot Cattle Pendred hette han. Mm. Han gick också in i UFC och gjorde en bra run i UFC. Just det.
Du fick ju match i UFC. Du var ju andre svensk. Det var Eklund, han klev bara in någon månad eller var det några veckor till och med bara innan?
Ja, några veckor innan.
Ja. Och du mötte Diego Sanchez. Mm. Det var ju sjukt mycket hype runt Diego Sanchez då. Mm. Han vann taff, eller hur? För det var två olika viktklasser den säsongen. Men du fick den matchen på en relativt kort match. Varsel vill jag minnas, va? Eller?
Mm, 3 veckor.
Ja. Hur fan var det att få det samtalet?
Ja, det var också väldigt... Alltså, det är ju få gånger man har blivit så glad liksom. Mm. Och det var precis som Sebbe var inne på tidigare. Jag hade suttit fast i det här Pride-kontraktet med Dreamworks, tror jag, eller Dream någonting. Och då var man tvungen att säga upp alltså din purse för de kommande matcherna. Jag skrev 3 eller 4 matcher med Pride. Och jag fick ganska bra betalt med tanke på att jag kom från Brasilien. Då var man tvungen att säga upp de pengarna, att man inte gör anspråk på dem. Och då blev man släppt. Men jag satt ju kvar i hoppet om att jag skulle få match i UFC, för att, i och med att de köpte upp. Så de tog ju liksom, men de tog bara de här Nogera, de största stjärnorna, och liksom slussade över dem till UFC. Alla vi som var rätt nya, och jag, som du sa, så vi hade bara gått en match och jag hade också förlorat den matchen. Så satt jag fast där. Men sen så skrev jag av med det. Och så gick jag 2 eller 3 matcher väldigt kort, alltså intensivt. Säkert på ett år gick jag 3-4 matcher. Eller om det var ännu kortare. Och vann alla. Och då fick jag chansen. Och varför jag fick chansen var inte för att jag hade gjort några spektakulära matcher liksom innan det. Utan varför jag fick chansen var för att jag var med i en av världens mest etablerade team. Så att de fick förfrågan. Och det var Diego Sanchez var rankad 2 i världen vid det här tillfället. Och de hade frågat 5 stycken med befintliga UFC-kontrakt om de ville möta honom, och alla 5 sa nej. Och då skickade de en förfrågan till alla team, förmodligen inte bara till Brasilien Topp nu, utan även till andra team, att kan någon ta matchen mot den här killen? Och alla tackade nej. Och så, då sa Morilla, jag har en kille som gör det. Och så ringde han till mig i Sverige, och då, du har 21 dagar eller 20 dagar på det. Förbered dig, kan du ta det? Ja, vem ska möta Diego Sanchez? Och då hade man ju... Man kom ju bara, vad sa du? Sa du Diego Sanchez? Ja, han bara, no shit att du tar den. Så 2 därefter så flög jag till Brasilien och skulle börja min träning. Jag hade ett ganska bra training camp liksom. Vi gjorde det bästa situationen och tränade mycket med Rogério Nogueira, lillebrorsan, på den här tiden. Och vi var uppe i favelan och körde boxning och vi körde grappling tillsammans och liksom. Men det var tuffa sparringar och det var många som var mycket större än mig. Så jag kommer ihåg att jag fick en spark av någon indian där liksom, så att fan, den bröt benet och typ inte kunde gå på 2-3 dagar. Och sen så började allt adminstrul. Du har inget visum, du måste ha jobbvisum eftersom matchen går i USA. Jaha, okej, vad gör vi då? Du måste gå till konsulatet. Vad är det? Ja, det är ju Sverige. Vad fan gör jag nu då? Du måste flyga hem igen. Vad skämtar du? Jag bara, okej, kan vi inte lösa härifrån? Nej, så liksom kopplade in advokater och UFC liksom, de hade ju ingen annan. Så att jag satt ju i en bra sits för en gångs skull liksom, att fan, vi måste hjälpa den här killen liksom från Sverige. Så de började göra allt pappersarbete och liksom, deras advokater som de har, det är ju liksom top notch. Så de löste allt pappersarbete åt oss. Jag var tvungen att bara gå på göra så här brain scan, blodprover, you name it. Allt sånt där är så jävla dyrt i Brasilien. Det är inte så här som här hemma att man bara ringer vårdcentralen, hör du? Utan där är liksom boka och liksom få tid och betala. Och... Så det var ett meck. Fixa det, så där tog det bort mycket tid av träningen och göra alla de här läkarkontrollerna. Flög tillbaka till Sverige, för jag var tvungen att göra det. För att jag var tvungen att gå in på amerikanska ambassaden med mitt pass. För att de måste ta passet och ge visumet till passet. Då måste de ta det. Och i värsta fall kan det ta liksom en vecka innan man får det. Men nu tror jag att UFC gav så mycket press på amerikanska ambassaden på Djurgården. Så att jag kom hem. Då var det en vecka kvar till match. Så jag hade, egentligen så tränade jag bara 2 veckor i Brasilien. Kom hem till Sverige. Gick på intervju. Lämnade in passet. Men så tog det bara 3 dagar. Så om det är klart. Kom tillbaks. Så jag hämtade det. Nu har jag 2 dagar kvar till invägning. Nu ska jag flyga till Ohio. Okej?
Ja.
Försover mig, missar flyget. kommer till Arlanda. Typ det enda flyget jag missat i mitt liv. Det är sant. Och Veja Nyman på den tiden. Bara, fan, vad är det här liksom? Så var jag tvungen att vänta. Och jag vet inte, trodde att vi kunde flyga tillsammans. Jag flög lite senare den dagen. Och han fick flyga dagen efter. Mm. Något sånt där var det. Var, fanns inte plats. Och så gick jag match. Kom dit till Ohio. Och sen så var det... Det var bara den här invägningen liksom. Väga in sig. Det gjorde man aldrig pride framför folk. Utan det var liksom... gjorde det liksom i någon gymnastiksal typ. Det var liksom inte alls uppstyrt på det sättet. Det var ju liksom press, folk som tog bilder och så, men det var inte liksom Joe Rogan stod och skrek så han fick en hjärnkropp. Så det var jag, då började liksom bena knäskålarna gå bara. Och jag var också negativt påverkad, för att det var inte alls den respekten man hade i Japan.
Nej.
Japan var liksom en samurai när du landade. Du hade liksom folk som stod och bugade när du kom in. Och de tog bilder och liksom bara, vad man än gjorde som det var så här var det så här, David, get in the back. Put your bag in there. Det var en dominobricka redan på den tiden.
En produkt liksom.
Ja, det var liksom så här. Du hade inte liksom så här. Japan så här, vad vill du äta frukost? Men vi har en kock som gör omelett till dig. Lite så. Här var det så här, the breakfast buffet is between 7 and 8. Jaha, schysst. Det var en dålig jämförelse, men det var liksom en helt annan nivå. Du var liksom, precis som du säger, du var absolut ingenting speciellt så att vara här.
Nej, det kände jag. Jag har ju varit i Japan och USA med Kalle, och jag har känt den skillnaden nu när vi har Bellator, att så här... Och han kände det också, att fan, här är man en produkt bara. Alltså för fans, för de som har organisationen. Det är så här, ta din check och hej då. Medan Japan får en helt annan... Fortfarande så ser de det som en produkt, men de gör det ändå med respekt.
Precis, liksom. Och liksom det. Så här bara, are you ready? Det är så här, är du klar? Kan du gå ner dit och ta den här intervjun? Liksom så här. USA med UFC, så bara, när du checkar in här, får du papper. Lobby checks.
Tank.
Video interview, fotograf... du har makeup, du har här, vad fan är det här för skit? Alltså makeup, alltså jag är ju här för fightas. Sitter och får mascara liksom för att säga oh, I'm gonna kill him tomorrow. Ja, men det blev en helt ny grej liksom. Ja, det var sett.
Hur var resan i UFC utöver det då? Hur många matcher gick det totalt? Var det tre eller fyra?
Tre. Jag hade, här kommer vi till ditt ämne igen, Sebbe. Jag hade 4 matchers kontrakt. Jag tror att de flesta standardkontrakt nu är 4 matcher fortfarande än idag. Men det har också, det finns en liksom klausul att är de inte nöjda med dig så kan de säga upp dig precis när de vill. Dealen var så här, inofficiellt. Ta matchen mot Sanchez. Vi vet att det här är liksom lite som slänger ett lamm till en varg, men det är också en opportunity som det alltid är i USA. Liksom, this could be it, this could be your break kid. Du vet, gör det här så har American Dream liksom efter det. Då skulle jag möta, slog jag Sanchez, så skulle jag möta Fitch, tror jag. Och skulle jag vinna där skulle jag få match mot GSP. Det var dealen.
Och jävlar.
Så att det fanns liksom en, jag tror att Fitch hade precis slagit Sanchez matchen innan. Så att, det var typ den enda matchen han hade förlorat, eller om det var en match till.
Jag tror han torskade sin första mot Koscheck här för mig.
Okej, det kanske var Koscheck och Fitch. Så han hade en eller två förluster, precis. Men han hade gått, jag tror han hade så här 18-2 eller någonting när jag mötte honom. Så det fanns liksom en, aha, va? Ska jag? Och jag bara stod framför mig. Jag tänkte inte ens på Sanchez när de sa det. Jag tänkte bara, bjälken mot GSP. Det här blir bra. Du vet. Men jag mötte han första matchen, förlorade. Det var nog min sämsta match i hela min MMA-karriär. Jag förlorade matchen helt mentalt innan jag klev in. Ja, jag var inte ens där liksom.
Men det var ju viktigt att du berättat om förberedelsen och allt det här som liksom folk inte vet om.
De var ju katastrof, men fortfarande så jag kan inte skylla på det.
Nej.
Varför jag förlorade matchen, det var, jag förlorade mot mig själv. Jag gav upp mentalt, alltså jag var inte där. Jag ser liksom när filmkameran är på mig när matchen ska börja, jag ser i min blick att liksom jag vill knappt vara där. Jag är liksom, det blev för mycket tror jag med alla påfrestningar med media, med allt det här liksom. Det var, jag hade aldrig gjort det där. Och det var liksom, det var bara, jag hade faktiskt i Japan det var 30 000, här var det 20 000. Men 30 000 japaner, det låter som 25 svenskar ungefär. Det är liksom, när någonting bra, de var väldigt utbildade liksom. När någon vände så, åh!
Så brölar de.
Men det bara, hey motherfucker, kill you motherfucker! Det bara så skriker man, kastar ölflaskor, vad fan är det här
liksom? Det är sjukt alltså.
Jag har sån jävla kontrast. Så det lät ju som det var 50-60 tusen liksom, med de här 20 tusen. Och när jag tappade på en armbåge jag fick i ögat. så kändes det som att jag inte kunde se. Men det var också fortfarande det mentala.
Du ville inte vara där den dagen. Liksom.
Det var, han gav mig en anledning att ge upp. Om du frågar mig idag. Och jag var fruktansvärt knäckt psykiskt efter detta. Jag tror än idag, folk kan skratta åt det, folk kan säga att fan, han Buster, han har tappat det helt. Men skulle jag på den tiden, med de kunskapen jag hade, varit lika mentalt stark som jag idag, så hade jag gett honom ett krig i 3 ronder. Kanske till och med vunnit. Det är så. Och varför jag kan säga så med själv, alltså med sån säkerhet, det är för att jag har kvittot på träningen. Jag har tränat med de bästa i världen i 15 år, sista 15 åren i min karriär. Jag har tränat mot Anderson Silva, jag har tränat mot Nogueira-bröderna, jag har dragit ut Nogueira. Jag har sänkt, vi ska inte gå in på namn, men alltså, jag har gjort saker på träning som jag inte har kunnat leverera till match på folk som har varit topp 5 i världen. Så att när de säger liksom, vad fan, han kommer bara gå in och alltså, han rensar det, vi behöver inte sitta på matchen. Och sen när jag förlorat så har de tänkt så här, hur fan gick det där till? Alltså, hur kan det vara så stor skillnad?
Fast det här har ju varit lite kritiken som du har fått under åren. Att liksom du har varit sjukt bra under träningsnormen, inte riktigt fått till det när det gäller match. Vad beror det på? För du belyser ju egentligen dig själv här. Att du är bättre på träningen än vad du är i fight. Vad tror du att det är?
Nej, det är mentala. Det är mentala förberedelsen. Att man har inte tänkt, precis som när jag uppfann, när vi uppfann hjulet med MMA. Så det fanns, jag sa tidigare, det fanns 3 aspekter. Det finns 4. Det är den mentala träningen. Och det är den viktigaste träningen av allt.
För det är nog, jag har pekat sjukt mycket på precis det du säger. Att den är jätteviktig. När insåg du att den var så pass viktig och hur jobbar du med den idag?
Efter Diego Sanchez. Förstod jag att någonting är fel. David, du är en av de bästa i världen. Du hade inte varit med i teamet om du inte hade varit bäst i världen. Alltså, du hade aldrig fått chansen. Och tro mig, så många som jag slog på vägen för att komma med där. Det finns en och annan brasse som väger 73 kilo, det kan jag tala om. För att de skulle välja mig som inte kunde ens prata deras språk, liksom representera deras land. Behövdes göra någonting bra. Och hur kunde jag då inte liksom visa när det var dags? Och sen fick jag sån jävla skit, alltså från media, från folk, även från liksom folk som var vänner hemma här när man kom hem. Det fanns noll stöd efter den här matchen. Noll. Och då kände jag så här att liksom, det var jag blev redan så besviken på mig själv, men jag blev besviken på andra. Och liksom, jag tror att man rannsakade sig själv lite och kände så här, fan, samtidigt som jag är besviken på, säg, låt oss säga dig Paul. Nu var det inte så, men vi säger så. Så varför är jag hur kan du, jo, men jag är besviken för att du inte är så här, men varför skulle han göra någonting annat? Han tittade på TV och såg vad som hände. Han har ingen aning om vad du kände, vad du hade gjort innan, om du hade fått en spark på benet, att du var för tung att flyga runt. Och det var fortfarande det som problemet. Problemet var att du var inte mentalt förberedd på vad som skulle hända.
Men det, jag tycker du tar upp en viktig poäng, för det här kan jag märka med många fighters idag. Att det är just att man de har torskat en match och så kan de då ha fått kritik, för idag är det en stor sport. Den kommer kritiseras precis som alla andra sporter idag. Vilket också är en validitet över att MMA faktiskt har blivit en sport på riktigt. Men där är det vissa ställen som vill peka finger på allt annat. Lite som du säger, att man är så, men den tyckte si och så, den vet egentligen inte vad jag gick igenom. Men hur handskas du med det här nu idag, och kan du nu liksom släppa att fan, det ligger egentligen bara hos mig? Som var det Rickard som sa en gång, där inne är du naken. Det spelar ingen roll vad du har hemma. Det är bara du.
Efter den matchen så fattade jag att liksom någonting är fel. Försökte börja jobba på det själv. Pratade mycket med Rickard, pratade med Murillo. Jag flög faktiskt från Stockholm till Brasilien bara för att prata med honom face to face. För jag kände att jag hade gjort bort mig. Och tog en lunch med honom och sa, lyssna, jag vet att du är besviken för du tror att jag kan bli bäst. Jag tror också det, men jag behöver hjälp. Och jag behöver liksom få en chans till och bla bla. Och UFC var ju också besvikna efter det här liksom. Och då kommer Rillo fram till att jag tror att du är i fel viktklass. Jag tror att du behöver, du kan köra en viktklass mindre och där har du ännu mer fördelar. Liksom, sporten började redan bli så pass stor att man måste bråka med marginalerna.
Mm.
Liksom, den som har den bästa dagen, den som vill vinna mest, det är alltid den som vinner. Men att alla fysiska förutsättningar är där de ska vara. Så då bytte vi viktklass ner till 70.
Mm.
Och då tänkte han att du kommer vara en av de starkaste. Och jag tror att någonstans idag när jag tänker efter så tänkte han så här. Vet du vad? Om han inte hinner bli så pass mentalt stark att slåss med de här stora killarna som kanske är större än honom, så kommer han att vara fysiskt bättre. Alltså ha bättre fysiska förutsättningar.
Mm.
Att de kommer inte kunna sätta den pressen på honom för att få honom att känna sig att fan, det går inte. Utan han kommer att vara för stark för dem. Jag tror så att han tänkte så lite på den tiden. Och han hade rätt. Därför att jag tror att jag har varit, kanske finns några idag som är, men när jag klev in i minus 70 och vägde 82,5 på matchdag.
Mm.
Jag tror inte det är många som har gjort det som tävlat i 70. Och jag gjorde en viktnedgång på från 90 kilo till 70 kilo på 10 veckor.
Oh, jävlar.
Mm.
Och då startade jag Sveriges första kampsportsblogg.
Mm. Ja, just det.
För att jag skulle visa, det var en kompis med mig som sa liksom att fan hörru, du borde dokumentera det här, att det är många som undrar liksom hur du ska komma ner till den här viktklassen och hur du har gjort, och folk tycker liksom att du har gjort inte bra ifrån dig och bla bla, liksom visa dem istället vad som sker bakom kulisserna, och jag tror att det kan bli intressant. Och jag bara, fan, jag är ingen jävla blondinbella liksom, vad är det jag håller på med? Jo, men jag tror att det finns ett stort intresse här liksom. Och jag sa, ja, du kan göra det. Alltså du kan följa med och ta bilder. Jag kan prata med dig och liksom. Och, men han övertalade mig sen och började sitta och skriva. Och då fick vi dokumentera liksom. Vi tog bara någon bild per dag och skrev liksom vad man gjort, vad man ätit. För det var många som ville se liksom. Då började folk bli intresserade så här. Hur ska han gå ner i vikt så här snabbt? Och liksom så pass mycket. Och, så det, vi gick upp typ så här till 40 000 unika besökare på en månad från noll.
Jävlar.
Så det blir så här, och han bara, hörru, nu, alltså vänta, nu har, nu har vi en möjlighet att tjäna pengar här samtidigt. Mm. Så vi höll ju igång den där liksom i 1,5 år eller någonting.
Mm.
Och jag har aldrig, tror jag, känt mig så starkt mentalt och fysiskt som när jag gick in i den andra matchen.
Mm.
För att det var min tur att alltså, revansch på hela världen.
Mm.
Och på alla som liksom, framförallt mig själv, tvivlat på, kan du göra det, kan du inte göra det?
Mm. Jag gick och tänkte på den matchen innan jag åkte hit. För jag kommer ihåg att när den var klar. Kanadensaren mötte du tredje matchen. Precis. Va?
Det var Jess.
Och då kommer jag ihåg efter så ropar du Paolo Iosson och nummer uno. Kommer jag ihåg när den var klar. Och då började han garva i kommenteringen.
Ja, ja, exakt. Jag tror att jag och Paolo hade lite diskussioner innan det här. Vi pratade då och då när vi träffades och liksom sådär. Så att jag tror att, och sen så hade precis TV4, jag tror att det var typ andra eller tredje galan som visades på TV4 och sport, som visade UFC. Och jag vet inte varför, det är bara en sån sjuk grej som bara slank ur. Jag vet inte varför det blev just till honom. Det var inget personligt mot honom, utan det bara blev så.
Mm.
Jag visste att han satt och kommenterade det.
Mm. Ja, jo. Nej, men det var ju det som var så skönt på något sätt. För det blev ju samtidigt en hälsning till hela Sverige.
Precis.
För alla vet ju att det är Paolo. Ja, vi sitter ju och lyssnar liksom.
Ja.
Så man börjar ju garva själv. Alltså, ja men fan, snyggt. Det var roligt.
Som med andra ord har ju liksom karriären inom kampsporten. För det har varit som en personlig liksom resa. Personlig utveckling. Precis. Att göra dig till den du är idag. Liksom.
Ja,
att,
verkligen.
Att upp och ner har liksom gjort den. Och det är det många inte förstår. Just att kampsporten gör ju det. Som du säger, du blir ju blottad. Du är helt själv. Och tvingad att liksom övervinna dina tankar, dina demoner, dina rädslor och sånt liksom. Och att ändå fortsätta göra det gång på gång. På, liksom nu när du ändå har haft hela det här bakom dig. Liksom att än idag fortsätta matcha. Liksom. Det är ändå en klar bild av att liksom det är det du jobbar mycket med. Liksom. Att det är ditt inre. Det är liksom huvudet och den du är som är du.
Precis. Och tyvärr så är det inte bara jag själv som får se när jag gör det, utan hela världen tittar på samtidigt. Mm.
Precis, och det lägger ju ännu mer press på det här. Att rädslorna blir förstärkta liksom på alla möjliga sätt. Och
verkligen.
Du har ju en jättelång karriär. Mm. Jag känner att härifrån så vet de flesta om vad som har hänt.
Ja.
Men jag tänkte lite, fan, har du fyllt 40 eller fyller du? Nej, du fyller 41 år, eller hur?
Ja, jag fyllde 41 år.
Ja. Många pensioneras ju redan innan 40 när det kommer till MMA eller andra idrotter. Vad är det som fortfarande driver dig? Och nu lever vi under sjukt konstiga omständigheter med corona. Jag vet inte när vi kommer kunna hålla galor igen. Nej. Men planerar du att gå fler matcher och vad är det som driver dig fortfarande?
Ja, jag planerar i alla fall att gå minst en till. För att nu hade jag liksom en win streak på 9 matcher och 7 år i rad utan förlust. Mm. Och det var jävligt trist liksom på det sättet jag förlorade också. Utan det var, jag åkte på en propp som jag egentligen borde ha somnat på, men på något sätt, med rök löst, lite Tyson Fury-style, kom upp igen.
Jag trodde faktiskt att du var knockad.
Ja, jag var det. Jag var helt borta. Ja. Jag vill bara vakna och bara såg ljusen och bara fattat, shit, jag har blivit nedslagen. Och tänkte så här, är det över? Men sen kom det liksom mer slag och tänkte så här, jag är fortfarande med. Ja. Okej. Mm. Lite så, men ja, vad som driver mig, det är väl liksom att jag, just nu, det som driver mig, det är att jag vill inte gå ut på en förlust i alla fall. Mm. Och sen känner jag nog att det börjar liksom, säcken börjar knytas åt, jag börjar vara klar med det här. Mm. Både mentalt och, som du säger, jag fyller 41 år, men jag tränar med folk som är 25 på All-Star, liksom, som tävlar i, som är liksom UFC-nivå, det går fortfarande bra. Jag kan fortfarande mäta mig liksom med dem. Det är en bra måttstock liksom hela tiden. Och jag känner inte alls att jag har hamnat och blivit liksom punchdrunk och liksom ta 3 smällar för igen. Det är inte så det är alls. Utan mer mentalt att jag börjar bli klar med den här biten av mitt liv. Mm. Att jag har liksom tävlat på de högsta nivåerna. Nu har det inte gått så pass bra när jag har varit på de högsta nivåerna som det har gjort när jag har varit på snäppet under. Mm. Men det har inte handlat, som jag sa tidigare, det har inte handlat om min fysiska eller mina tekniker, det har handlat om mentala bitar i mitt liv. Jag har inte varit, från början förstod jag inte vikten av det. Sen har det varit andra faktorer som spelat roll längre fram i karriären, att jag har haft personliga problem och gjort en dålig match. Jag har mer så. Mm. För det är någonting jag verkligen tog tag i, och för att inte glömma bort en viktig del i det här. När jag gick med match nummer 3 så hade jag ganska mycket strul på privata planet, även familjärt. Min pappa gick bort 2 månader senare, efter min match nummer 3 i UFC. Men det som hände där, det var att jag hade 4 matcher på kontraktet. Jag mötte Diego Sanchez och sa, den här matchen stryker vi, den har aldrig hänt, för att du gjorde någonting som vi behövde hjälp med. Men det var ditt sätt att komma din biljett in. Men vi lägger ingen vikt i det här nu, vad som hände. Därför att du hjälpte oss. Mm. Bra, då har jag 3 matcher kvar. Jag byter viktklass. Jag vinner den mot en bra kille. Han hoppade in i garden och drog ett armlås på Dennis Siver som mötte Conor på 20 sekunder och drog ut den. Så det var liksom inget blåbär jag mötte heller.
Han var ju med i Ultimate Fighter också, var Jesse Laudan. Hade inte.
Ja, det vet jag inte.
Fan, oh, säkert,
det är svårt att, jag vet inte hur tala med det.
Nej.
Sen mötte jag Bocek som också var topp 10 i UFC. Så på 3 matcher som jag gick i UFC mötte jag 2 som var topp 10. En var topp 5. Och en som mötte jag, en som var rutinerad. Så när jag gör min andra plattmatch i UFC, match nummer 3, så köper UFC och stänger veck.
Mm. Just.
Det betyder att José Aldo, Uriah Faber, Condit och alla de här ska gå över. Mm. Alla som förlorade i den här galan i Bell Center i Montreal 2009 fick sparken. Jag, David Lussaud, alltså Andy Crow, vi var rätt många som var, det var inte bara jag som var lite färsking, utan det var ändå stora namn som rök, för att de var tvungna att ta in 150 stycken som hade kontrakt i WEC. Så då blev jag petad igen. Och liksom såhär, men vänta nu, han är 1-1, vi skulle inte lägga någon vikt, han är 1-1, och när jag slängt han av 3 matcher som debutant, han med 2 topp 10. Det är inte liksom, heller riktigt rättvist. Fortfarande var mina prestationer under all kritik i match 1 och 3. Men rätt ska vara rätt. Och nej, då fick jag ingen ny chans. Och då, där kan jag snacka om drivkraft. Sen gav mig fan på att jag skulle vara med där.
Ja, för det har ju märkt.
Ja.
Det har verkligen märkt.
Den avtog när jag inte fick matchen sist, när de kom tillbaka till Sverige. Då gav vi upp.
Ja, det kan jag förstå.
Ingen förtjänade den chansen mer än jag. Ingen.
Kommer du kunna släppa det nu? Känner du att du har släppt det? För det här är ju den tragiska sanningen. Vi har ju en åldersklocka som tickar. Och man kan inte fightas MMA fram till 60 och tro att man ska in i UFC liksom.
Ja, alltså jag tror inte att jag släppt det så. Jag har bara förstått att
businessen.
Jag är inte intressant liksom på det. Mm. På det planet. Jag hade en chans, och det var när jag kom till Sverige, att jag skulle liksom, för att jag kan sälja biljetter. Precis som du belyste innan, att jag har varit med sedan dag ett. Det kan vara en lite rolig grej liksom. Och jag tror att oavsett om vi tänker idag eller 5 år bakåt, så hade jag gjort en betydligt bättre resa i UFC än vad jag gjorde. Och det är jävligt tråkigt, för att jag skulle bara vilja se Dana White och säga this guy, this kid is the shit. Det är det jag saknar i min karriär, i min, på min bucket list. Och sen skulle jag vilja ge Joe Rogan en bra örfil och sträcka ut den också. Jag gillar han som komiker. Jag tycker att han är 10 poäng. Och jag tycker att han är intelligent. Jag lyssnar ofta på hans podd. Men han sa saker under mina matcher i UFC som jag stöm på. Men är han black belt verkligen? Hur kan han vara 3rd degree black belt? Och hit? Men vänta, ska jag visa dig? Låt mig, kom så kör du och jag en match. Det är bara så här liksom lite privata.
men med det sagt så har du ju ändå, alltså om du tänker så här, om 10 år framåt här, så kommer ju din roll alltså alltid finnas i den här sporten i Sverige, och sporten blir större och större, och du är ju den, kan jag vänta, pionären efter Omar liksom, som är den som har varit med från starten tills modern tid, och det kommer ju ändå ringa liksom. Det är ju din legacy du lämnar efter dig, och jag tror att många också blivit inspirerade av dig som nu idag liksom är proffs eller tränar, och liksom att se att så här, alltså du har ju lämnat ett avtryck i sporten, och det är ändå viktigt också att liksom vara medveten om att så här, det kanske inte gick de här drömmarna. Du uppnådde ju delmål och drömmar. Du var den första i Pride, du var bland de första i UFC.
Men den enda svensken i Pride till och med.
Exakt, men att det avtrycket du har lämnat för sporten liksom i det stora är ju liksom egentligen, det är ingen som kan göra det igen.
Nej.
Det är, Alex har gjort sitt, men liksom just den.
Ja, ni är ju två olika skeden. Det är ju där märks det ju att ni är 10 års diff mellan er. Han kommer in när sporten verkligen höll på att bli en sport.
Och var ung.
Du var ju med när det var ett spektakel. Det fanns inte benämningen sport och idrott. Fan, det och MMA gick inte ihop när du började.
Nej, jag skulle aldrig kunna jämföra mig med Alex ändå. Alltså, jag vill verkligen belysa att det där är Sveriges bästa MMA-fight genom tiderna. Och det han har gjort har jag inte gjort. Vi har ju gjort två olika grejer och två olika skeder, men de matcherna han har gjort i UFC, och liksom, han var där jag var, men han presterade, jag presterade inte när det behövdes. Det är den stora skillnaden, och det lyfter jag min hatt för Alex, och det är en fantastisk människa utanför ringen också. Så att det är, jag hoppas att jag har kunnat inspirera lite folk under min gång, men som sagt, när jag var som bäst, det var 100 man i Sverige som höll på med det här, så att det fanns inte riktigt det. Och sen så, om man jämför Brasilien och Sverige, det är många som frågar så här, hur är träningen, vad är skillnaden? Så här, skillnaden var att jag tävlade mot 25 man om de här två platserna och vann den. De 23 som inte kom med, de sa inte liksom, han är en tönt, han är en bög, hur kunde han få den här? Vet du vad de gjorde? De bara, vet du vad, du förtjänar den platsen. Du har slagit oss, du kan vara från Sverige, men du gjorde någonting som inte vi kunde göra. Du har spöat oss i 5 månader, du förtjänar den platsen. Det där, det har jag aldrig, kvittot har aldrig fått från någon svensk, aldrig någonstans i Sverige. Om man tycker att jag har presterat inom sporten eller gjort avtryck, så har jag aldrig fått det bekräftat av någon på det sättet.
Du får det nu.
Ja, jag får nu. Ja, tack.
Du får. Nej men då, alltså, jag tror att så här, vi har sett dig. Under det jag har sett, fan, du är en gammal vän liksom. Man har ju sett dig och sett det, men jag håller med, om du inte har fått höra det, så är det ju på ett sätt fel. För du har upp, och det är det jag menar med, jag gör inte en jämförelse med dig och Alex, jag gör en jämförelse med att ni jobbar med 10, med ett decennie. Du är liksom före, och sen kommer han, och det är normalt att han ska kunna liksom följa efter Alex för någon annan, och efter en ny. Men alltså för mig, du har uppnått alltså stordåd, som jag säger, fan, när man satt och kollade, jag vet inte om det var Fighter Mag dök upp, och om jag satt hemma i Roddas rum och kollade på liksom Brasilien toppningsscen. Det var stort alltså.
Och för min generation som är ett steg yngre än er, liksom, det var ju du som var it på den tiden. Det var så här, man satt och kollade Pride, han ska gå Pride nu, och nu går det Cage Warriors eller vad det heter i England där liksom. Och det fanns ju en following utav den generationen. Sen att de yngre generationer har ju blivit liksom inprogrammerade att UFC, det är de här stjärnorna som gäller nu. De har ingen koll på historien liksom. Men jag tror att många vet, och det är därför också du säljer biljetter liksom. Folk har ju ett intresse, och jag tror också att det är liksom viktigt att få ut till alla er som lyssnar nu också, att folk liksom, du kan ju vara fan idag, men du måste kunna din historia liksom, om, och speciellt svensk historia inom MMA och fightingen, HB, vad man vill kalla det liksom.
Ja, du är ju verkligen startskottet på svensk MMA-historia. Det kommer ingen kunna ta ifrån dig. Alltså, så är det ju verkligen. Du har ju satt grunden för någonting som sen har vuxit och blivit någonting mer. Och som du säger, från Brasilien Top Team. Det är så kul, för men vi har ju Kanada-relation för att du, din fru är därifrån. Jag har massa polare där. Och min polare är ju så här MMA-nörd.
Ah, okay.
Så när jag berättade att du hade din fru, han bara, holy shit, David Björke, do you know him? The Brazilian Swede? Han hade så här full koll. Okay. Han visste allt och han tyckte det var skitfett med din grej i Brasilien också. Mm. Han bara, fan, på den tiden att komma med där är hur stort som helst. Och, så jag menar, jag tror att de som verkligen är så genuint nernördade i MMA, de vet. Exakt. De känner till den resan. Ja. Och jag tror också att det kan ibland säkert vara lättare för utomstående, alltså folk i ett annat land, att kunna se det du åstadkom. För att jag tror att det är lite standard gain. Alla länder så är det ändå den här. De som är en lite för nära, det blir lite den här avundsjukan. Man tror inte riktigt att det ska gå bra för den. Och då kan man sitta med det här lite. Ja, men vadå? Han tog sig in i det. Ja, men det kanske egentligen inte är så stort. Men så fort det kanske är norrman som säger, oh shit, han tog sig in i Brasilien. Uff, fan, det är ändå tungt.
Ja.
Men fan, du har lyckats, och jag tror ändå att i slutet av dagen så folk vet.
Alltså det, när du säger att jag har lyckats så jag har uppnått många grejer under min karriär som jag är stolt över, och liksom, nu blev jag inte UFC-champ eller liksom slog igenom liksom i UFC på den tiden, men det jag har lyckats med, det är de senaste åren att finna den mentala, övervunnit rädslan och övervunnit det här som spökade tidigare i karriären, och att kunna liksom ta en nedslagning, komma tillbaka och vända och vinna matchen. Det är den mentaliteten som det är, det som du kan aldrig bli champ om du inte har det. Och att jag själv har hittat den, och att jag har sett den på TV sen, det har gjort mig mest stolt.
Du ska vara stolt av det över din karriär. Jag vet exakt hur det är med att känna att man har ouppnådda mål, men du har satt en stämpel, och jag tog upp det även med Alex när vi poddade. Jag tror det är viktigt att kunna titta bak och se allting man har uppnått, istället för att
du har ändå snöa
in
äventyr,
på de mål
liksom.
Man inte
har varit.
Det är ett äventyr, det är en film liksom. Så här.
Nej, sen har jag...
Det är en Van Damme-rulle.
Ja, jag har en liten skrythylla hemma som ger lite självboost. När man fan, men jag har ändå 5 bälten. Och,
Precis. En fråga. Följer du MMA idag? Kollar du liksom?
Nej, alltså jag följer de stora matcherna som semi-intresserad skulle säga. Det har också gjort att jag tror att jag börjar bli klar med MMA i huvud taget.
Så du har ingen liksom aspiration, du känner att så här, jag vill fortsätta coacha eller lära ut det jag har lärt mig?
Inte just nu. Jag tänker ofta på det, att fan, du har hållit på med kampsport sedan du var 13 år.
Professor i sporten.
Ja, liksom. Så skulle Magde är rolig, han som äger Allstar och som är manager och gör galen nu. Alltså, om du fick välja vem som skulle coacha dig, vem skulle du välja? Fick välja någon i hela världen. Om du frågar mig idag vem jag skulle välja, så skulle jag välja mig själv. Om jag kunde kliva ut och coacha mig själv, så skulle jag göra det. Därför att nu känner jag att jag har alla pusselbitar på plats. Jag har varit i helvetet på toppen, helvetet på toppen. Kanske inte Connor-toppen, men jag har fightats mot de bästa, jag har tränat mot de bästa. Jag har tävlat och rest jorden runt på grund av kampsporten. Det har ju liksom... Jag har fått träffa, jag har kompisar nästan varenda land i hela, alltså i alla kontinenter i alla fall. Det är bara på grund av kampsporten. Den har gett mig så mycket, så att kanske min tur att ge tillbaks också, att jag ska inte slänga bort alla de åren, jag ska ge tillbaks. Kanske börja träna lite unga killar, eller liksom bli manager eller bli coach, eller liksom vad grejen är. Jag har inte bestämt mig än. Jag känner inte att jag är för gammal heller att ta det. Jag känner att jag liksom, jag ska knyta ihop säcken här med min egen karriär först. Och sen har jag så mycket annat, liksom annan business på gång, och barn och familj och liksom, så att det är väldigt, jag är väldigt upptagen med sånt just nu, men vi får se, kanske kanske bli coachen eller
manager. Jag tycker det låter som en bra idé.
Någonting.
Just det vi säger, du har ju liksom en livserfarenhet, alltså professorexamen i MMA liksom, från allt det administrativa till själva fightingen, hur det är liksom känslor, psykologiska i hela spelet, och det är något som man bara kan få genom att ha varit där och under alla de här åren liksom. Och jag tror att du säkert kan hjälpa många som är på start på sin resa liksom, att ha någon mentor, någon som liksom ger dem det här lugnet kanske de behöver just i sin tidiga karriär, att liksom tackla de här känslorna som kan dyka upp och problemen som kan dyka upp.
Jag vill lyfta en grej här. Jag tycker att det är lite stort att du är ärlig med faktiskt den mentala barriären här. För det är inte så jävla många som är det alltid.
Nej.
Och det tror jag är en viktig sak för även nya aspirerande. Och där tror jag verkligen att du skulle kunna guida otroligt många unga.
Ja, jag vill tro det. Alltså att någonting har man liksom, måste man fått med sig efter alla dessa år. Mm. Liksom. Mm. Jag tror att en bartender som står åt en bar i 20 år är bättre än han som jobbar bara 2 veckor i alla fall.
Exakt.
Ja, jo, så är det garanterat.
Och liksom, det är bara att i Sverige är vi väldigt speciella. Och jag tror att det är, jag tror att varför jag inte tänkt på de barnen tidigare, det är liksom en...
Är det ett sätt att du är klar med tävlandet då? Liksom, att
och sen en omotivation på grund av att det finns ingen uppskattning.
Mm.
Att det inte är som andra länder liksom, när Murillo går in på BTT...
Mm.
Bara så att ni fattar, när han går in på BTT, då stannar träningen. Och så vänder sig alla liksom, god morgon. Alltså, det är på den nivån.
Mm.
Liksom, jag ska vara glad om jag får vara med på träningen på All-Star.
Mm.
Hänger ni med skillnaden? Liksom det känns som att du spelade i La Liga, men vill du vara med och spela med grabbarna här i Bredäng? Så ja. Då ska det vara en kvart där innan då, om vi inte klarar oss. Annars inte fan du får vara med. Lite så.
Ja.
Så att,
det är ju speciellt. Just kampsport är ju bland de otacksammaste sporten som finns. Liksom. Så fort det går dåligt. Går det bra så är det liksom alla är på tåget. Men det är väl det också som gör att ordet fighter är liksom. Man fightas mot allt. Och liksom, inte bara mot en motståndare utan mot sig själv och allt runt omkring.
Vi måste avrunda, David.
Yes.
Jag känner att vi behöver sätta stoppet här. Men fan, alltså, det har varit en ära att förfölja din karriär. Det är fan en ära att få att kunna säga att man är gammal barndomsvän med dig också. Det är, att du liksom har gjort, att du har gjort det du har gjort. Jag gillar också att du på något sätt känner att nu börjar säcken knytas ihop. Och, alltså, du kommer vara en grym coach om du väljer att ta dig an den rollen. Alltså, du kommer kunna producera mycket, mycket bra fighters. För du sitter med så jävla mycket i din hjärnbank vad gäller allt från fighting, precis som jag har sagt, runt omkring.
Mm.
Alltså, ta den rollen. Det är nog det bästa jag har hört här idag. Jag tycker definitivt att du ska sikta på det. Du kommer kunna guida många där.
Ja, vi får se.
Ja. Tack så mycket för ett grymt samtal.
Tack själva,
grymt.
Grymt.
Gott folk, om ni gillar det ni hörde, om ni uppskattar Davids resa, dela den jättegärna på era sociala medier. Säger vi tack för den här gången. Följ oss på Instagram, @paulelvaje.
Sabba.
David Bjelkeden,
där har ni det.
Yes.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.